Ja, jag kommer in här med kassa med äpplen, för det var ju äppelperiod. Så sätter jag dem här och går in i här vid i huset då, och reagerar på att lampan var tänd här fast det var på dagen.
Det var den 3 november 2018 som Eva kom hem med äppelkassarna till villan i Uppsala. Hennes yngsta son Manfred, som då gick i trean på gymnasiet, hade haft höstlov och varit ensam hemma.
Och när jag kommer in så ser jag liksom ögonvrån att det är någonting som inte ska vara där, och då är det Manfred som har tagit sitt liv.
Förstår och,
jag. Ja, alltså jag måste ju titta, jag tittar faktiskt, det är kläderna som gör att jag liksom, att det går in i huvudet att det faktiskt är Manfred. Och sen hinner det komma jättemånga tankar, men jag springer fram i alla fall och konstaterar att han verkar helt död. Och, ja. Jag tycker det känns som att han hade liksom kall natt, så att det hade förmodligen gått några timmar. Ja, då bara går jag runt och skriker i huset. Jag går in i köket och jag skriker och skriker. Så går jag ut igen och bara ställer mig på trappen och skriker.
Det har nu gått mer än 3 år sedan den där dagen när Eva kom hem och var med om det värsta tänkbara. Att hitta sitt döda barn. Jag är här för att prata om det som hände innan och vad som hände sen, efter självmordet, när familjen tar del av Manfreds journal. Eva plockar fram kaffekoppar och en kaka som hon bakat. Vi sätter oss i matsalen där vårvinterns solstrålar lyser skarpt genom fönstret.
I vårt fall, vi hade ingen erfarenhet av psykisk ohälsa. Varken jag eller Manfreds pappa. Så att vi förstod inte att självmord faktiskt var en risk.
Det ska visa sig att just det här, att ta sitt liv när han är ensam hos sin mamma, är något som Manfred tänkt på länge. Och bara 7 veckor tidigare hade han beskrivit exakt hur han skulle göra för en läkare på barn- och ungdomspsykiatrin i Uppsala. Det framgår när Eva så småningom får läsa hans journal. Att Manfred mådde dåligt började familjen märka ungefär 1 år innan självmordet.
Det var när han gick i 2:an på gymnasiet. Så märkte jag att han inte var glad som han brukade vara. Ja, det var egentligen det tydligaste. Annars så visade han inget, sa ingenting.
Hur tog det sig uttryck då?
Ja, men han ville inte följa med på saker och ting som vi skulle göra. Och han skrattade mindre. Och sen vart efter tiden gick så såg jag ju också att han liksom brydde sig inte om sitt yttre, så man fick påminna honom när han ska duscha, och så att det var inte jättetydliga tecken i övrigt faktiskt.
Manfred pratar först enstaka gånger med skolkuratorn, senare med en ungdomsmottagning som drivs av BUP, och där får han i början av maj, innan han ska sluta 2:an, ett första samtal med en specialistsjuksköterska som efter ett tag tycker att Manfred borde träffa deras läkare.
Och det lät ju bra att han skulle få träffa en läkare då för första gången. Men då går inte det förrän efter sommaren. Så det finns ingen läkare tillgänglig förrän efter sommaren.
På sjuksköterskans uppmaning försöker Eva få tid hos vårdcentralen för att Manfred ska få inleda läkemedelsbehandling mot depression. Men läkaren där är tveksam till att Manfred ska gå i samtal på ett ställe och börja medicinering på ett annat. Så sommaren hinner gå och Manfred fyller 18 år innan han till slut får en tid hos BUPs läkare på den ungdomspsykiatriska mottagningen.
Så det har gått många månader sedan vi upptäckte att han var egentligen, ja, där vi upptäckte att han mådde dåligt, så har det gått otroligt lång tid. Och då har han fyllt 18 när han träffar läkaren. Så att då får inte vi veta speciellt mycket.
Men i slutet av samtalet får Eva vara med.
Och så frågar läkaren också, jaha Manfred, vad får jag berätta nu för mamma? Och då svarar Manfred att, nej, bara om skolan. Och då tänkte jag att jaha, då var ju det viktigaste med skolan och det hade vi ju ganska bra koll på.
Mötet med läkaren resulterar i att Manfred får ett recept på antidepressiva läkemedel. Information om att man till en början kan må sämre av medicineringen. Att det kan leda till ökade självmordstankar. Och hur han mår ska följas upp med samtal en gång i veckan med specialistsjuksköterskan. Men det Eva och resten av Manfreds familj inte vet är att Manfred under mötet med läkaren beskrivit i detalj hur han tänker ta sitt liv om han mår sämre, vilken metod han i så fall tänkt använda och att han skulle genomföra det hemma hos sin mamma. 7 veckor efter mötet med läkaren gör han precis det han har beskrivit.
Och sen på alla helgorna på natten där så, ja, så tog han sitt liv. Precis på det sättet som han hade berättat för läkaren och sjuksköterskan hur de skulle göra. Exakt så gjorde han. Så det var jag som hittade honom då hemma.
Efter självmordet får Eva läsa Manfreds journal.
Och, ja, det var ju som sagt en chock att läsa sida upp och sida ner vad de hade fått ur Manfred. För Manfred var ganska tystlåten, han berättade ingenting. Och han sa att ni får inte fråga om hur jag mår.
Manfreds familj ifrågasätter flera aspekter av den vård som han fått. Till exempel att det inte gjordes något åt hans sömnproblem. Och det faktum att de inte fick information om hur dåligt Manfred faktiskt mådde.
Det känns som att vi liksom fick inte chansen riktigt att rädda honom eftersom vi inte förstod allvaret i det här.
Att ett barn eller en ungdom tar sitt liv är ovanligt. Men en vanlig dödsorsak när en ung person dör. Och när det väl händer sker det automatiskt inte någon oberoende utredning av vad som har hänt. Tidigare fanns krav på att alla självmord skulle anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Om den som tagit sitt liv nyligen haft kontakt med vården. Det kravet är borta nu. BUP i Region Uppsala anmäler inte Manfreds fall. Men Eva och hennes familj tycker att det är fel.
Och jag känner att det var ett... Jag hade önskat mer engagemang och mer action. Det blev inte rätt det som gjordes med honom.
Ungefär samtidigt som Manfred tar sitt liv börjar en flera år yngre pojke som också bor i Region Uppsala må allt sämre. Hans mamma kontaktar upprepade gånger barn- och ungdomspsykiatrin i regionen. Ett par månader efter Manfred tar även han sitt liv. Regionen bedömer inte heller det här som en vårdskada och även denna mamma skickar en anmälan till IVO. Efter granskning menar IVO att vården brustit i båda de här fallen. När det gäller den yngre pojken kritiserar Ivo bland annat att hans föräldrar inte informerades när risken för att han skulle ta sitt liv bedömdes ha ökat. När det gäller Manfred som fyllt 18 landar Ivo i att läkaren följde lagen när det gällde att inte bryta sekretessen och informera Manfreds närstående om hans konkreta självmordsplaner. Men de anser att Manfreds anhöriga inte fick en korrekt bild av allvaret i situationen. Och de ifrågasätter om det därför var lämpligt att överlämna ansvaret för tillsyn av Manfred på familjen. Ivo riktar hård kritik mot vården som Manfred fick. Bland annat för den långa väntetiden på läkarbedömning och läkemedelsbehandling. Ivo anser också att BUP agerade passivt avseende Manfreds symptom. Och de ser problem med hur självmordsriskbedömningen gjordes.
Och det är svårt, jättesvårt att göra sådana bedömningar. Det inser jag också. Men det får så otroligt stora konsekvenser om man gör fel. Ett helt liv som försvinner. Han hade ju hela livet framför sig. Och även en del av våra liv för den delen. Det kommer ju alltid vara som ett hål i hjärtat där.
BUP i Region Uppsala gjorde efter Manfreds självmord en egen utredning. Där framkommer inget fel i vården. De senaste 5 åren har 27 självmord där barn- och ungdomspsykiatrin varit inblandad granskats av IVO. I 5 av de fallen har vården inte anmält sig själv. Men när anhöriga gjort det får vården kritik.
Jag tycker att man kunde ha varit mer ödmjuka och erkänt att det hade begåtts fel och att man vill gå igenom det. Att man tar det på allvar det som har hänt.
Men hur ser man på den här kritiken på Akademiska sjukhuset och BUP Region Uppsala? Jag får en intervju med Johan Lugnegård, en av sjukhusets två chefsläkare. Han vill inte kommentera något enskilt fall, men jag frågar ändå om han håller med om att vården brustit på det sätt Ivo pekar på i de här två fallen.
Jag vill börja med att säga att det är en tragedi när en ung människa tar sitt liv. Och vi ser alltid väldigt allvarligt på de händelser där vi på något sätt är inblandade. IVO är vår tillsynsmyndighet och vi ifrågasätter inte deras beslut.
Men i båda de här fallen så har era egna utredningar först pekat på att vården inte brustit på ett sätt så att det skulle kunna leda till vårdskada, men sen identifierar IVO flera brister. Hur ser du på det?
Ja, det är en bedömningsfråga och deras bedömning hamnade i att här fanns det en undvikbarhet, det vill säga att det fanns brister i vården.
Men med facit i hand då, borde ni själva ha identifierat de här bristerna?
Det är lite av en hypotetisk fråga när man har facit i hand. Om de hittar brister så måste vi förhålla oss till det och inkludera det i vårt förbättringsarbete. Råder ingen tvekan om.
Johan Lugnegård säger att suicidriskbedömningar är svåra att göra och förloppen svåra att förutspå. Han vill som sagt inte kommentera något enskilt fall, men i sjukhusets svar till IVO under utredningen säger de att det gjorts fler bedömningar av Manfreds självmordsrisk än vad som fanns dokumenterade i journalen. Där hänvisar man också till att man efter de här händelserna har genomfört flera utbildningsinsatser för personal inom vården i Region Uppsala kring riskbedömning och självmord hos barn och unga. Det tar även Johan Lugnegård upp.
Den här utbildningen fokuserar väldigt mycket faktiskt på samverkan just med anhöriga och andra runt patienten.
De föräldrar som anmält upplever att ni inte verkat vilja lära er något av det som har hänt. Vad tänker du om att de här föräldrarna upplevt sjukvården så?
Vi har ju alltid kontakt med anhöriga och erbjuder olika former av stöd. Där jag tror att vi skulle kunna vara kanske ännu tydligare eller ännu bättre på att återkoppla, det är just kring vad vår egen interna händelseanalys har landat i. Också vilka åtgärder vi avser göra utifrån den händelseanalysen. Där tror jag att vi skulle kunna vara tydligare.
Tillbaka i villan i Uppsala hos Manfreds mamma Eva. Runt om i rummet där vi sitter. På den stora byrån. På ett litet bord vid fönstret. Och på pianot står det porträtt på en brunhårig pojke i olika åldrar.
Här står han ju på Åreskutans topp sista sommaren. När vi var uppe i solen där. Och det är hans bror som håller om honom över axlarna.
Eva är nöjd med att vården av Manfred fick kritik av IVO. Men hon menar att det var fel att ta bort kraven på att alla självmord ska lex Maria-anmälas. Hon tycker att alla självmord automatiskt skulle utredas av en oberoende part.
Ja, men om Manfred nu tar sitt liv och det går inte att göra ogjort, så måste man åtminstone lära sig någonting av det så att inte fler går samma väg. Om det går att göra, om man kan rädda ett liv, så är det ju fantastiskt.
Det berättade Eva Osterman Lind. Om du själv mår dåligt kan du till exempel vända dig till självmordslinjen på telefonnummer 90101. Som anhörig kan du få hjälp på spes.se. Och den här granskningen är gjord av Victoria Gaunitz och mig, Maria Ridderstedt.